Den här söndagen, där tar vi lite särskilt fäste på Guds barn. Förr heter den här söndagen Benlösa barns dag, ja, ni vet, eller Oskyldiga barns dag. Men nu är det rätt och slätt Guds barn. Och jag tänker på, vi vet ju att det finns ett fortfarande ett rop ifrån sörjande mödrar som går upp över barn som far illa. Vi välsignar Ukraina särskilt. Ja, vi har ju, ni vet ju att jag har en ukrainsvägerska. Och det finns någonting i det där att dela. Mitt i allt det fina, mitt i allt juligt, så finns det också en smärta. Det är mors, mödrar och farmödrars rop som går upp inför himlen. Det är för barn far illa. Ja, men vi ska inte ägna oss åt det nu, Elisabeth, utan vi skulle ju prata om något annat. Men det här ligger så nära, för det finns väl ingenting som gör så ont som när barn far illa. Och vi får stilla oss. Hela den här gudstjänsten har också barnet i krubban som fokus. Har du firat advent? Har du haft den där väntan på att barnet ska få födas igen och igen i ditt hjärta? Jag jobbar ju på en förskola. Du med? Ja. Och då, där får vi ju lov att ta fram de här berättelserna. Så jag tycker hela december får vara som en lång, lång berättelse av hur Gud sände sin son, hur fadern sände sin son som ett oskyldigt, som ett litet barn, och det får komma till oss. Det föddes i den mörkaste och mörkaste natt för att vi ska få befrias ifrån natten. Vi behöver inte blicka uppåt för att hitta vår frälsare. Nej. I juletid så ställer vi oss och så tittar vi i julkrubban. Vi böjer oss neråt. Och det är så fantastiskt att Gud, som är så allsmäktig, som är så full av kraft, full av styrka, att han kommer till oss i ganska, en bebis är ju det mest sårbara som finns. Det är stort, och det är det vi firar, det är det vi kommer ihåg. Och jag tänker ibland att det där att sätta fram sin julkrubba eller sjunga julsånger, det är som en profetisk handling. Vi påminner världen, vi påminner varann om att vi firar sonen som har kommit, som har blivit vår frälsare. Men texten idag, det är Matteus 18:1-5. Den ska vi läsa. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sitt barn och ställde det mitt ibland dem. Och sa: jag säger sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer inte ni in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Det är ganska intressant det här. Det finns två saker jag tänker. Alla texter har ju någonting det vi lär oss. Och det handlar dels om, ja, men hur blir jag mer barn? Vad är det som utmärker ett barn? Och hur ska jag sen, fråga nummer två är, hur ska jag göra för att jag ska kunna ta emot barnet och Jesus bättre i mitt liv? Ja, det var en rejäl tillrättavisning lärjungarna fick, eller hur? De pratade om, vem är det som är störst? Petrus hade haft ett litet uppdrag precis innan, i kapitlet tidigare. Och man tror att man är i Petrus hus. Och så kommer lärjungarna då, ratatatata, och kommer ungefär som de här matadorerna och konkvistadorerna på julafton på Kalanka. Och de vill visa hur stora de är, hur vackra de är och hur modiga de är. Och den här frågan, vem är störst? Är det inte den frågan som ljuder idag? Den ljuder på sociala medier. Den ljuder i politiken. Den ljuder i finansvärlden. Vem är det som är störst? Och vi lever i en värld där följare och likes påverkar människors mående. Det är ett värld där liksom makt och jag premieras. Vem är störst, vackrast, smartast, rikast, andligast? Det är fortfarande de där frågorna som vi som människor säger. För det är ju djupt mänskligt det här som lärjungarna kommer. Så vi nästa bild. Men Jesus, han är ju så obarmhärtig i sin tillrättavisning. Han säger, om ni inte slutar, om ni inte skärper er, så kommer ingen av er in i himmelriket. Det är ganska hårda ord, eller hur? Det står ju inte riktigt så, Elisabeth. Nej, men jag har så mycket fantasi. Och så ropar Jesus. Alltså, han är ju hemma hos Petrus. Petrus kanske hade barn, det vet vi inte. Men i vilket fall som helst så fångar Jesus något av de där barna som sprang snabbt förbi. Barn hade ju inget värde på den tiden. Det var barn som fick äta mat sist. Kanske kvinnorna också. Men det fanns liksom inget. Jesus är lika radikal i sitt behandlande av barn som vad han är i behandlande utav kvinnor. När han tar fram ett barn, håller om den här lilla ungen så att han springer vidare. Och säger att det här, du behöver bli som ett barn. Om ni inte blir som ett barn så har ni inte någon del i himmelriket. Den som gör sig själv som små, som det här barnet, den är störst i himmelriket. Och vi behöver ta emot riket på ett barnaktigt sätt, säger Jesus här. Men vad utmärker då barn? Förutom att de är korta människor. Små människor. Men vad utmärker dem? Ja, det första som jag tänker, det är det här att barn är i behovsställning. Barn behöver vuxna som möter deras behov. Barn, människans barn, är ett utav de sårbaraste mänskliga liv som finns. För det är så totalt beroende av en vuxen. Man har gjort undersökningar om vad är det för ljud som får upp vuxna människors stressnivå mest. Vet ni vad det är? Ja, det vet ni, för det handlar ju om barn. Det är ett spädbarn som gråter. Och det ligger nedlagt i oss. Att gråter ett spädbarn, då behöver hela världen göra någonting. Jag mötte en god vän och hon hade ett kolikbarn. Kolik, det är ju en omogenhet i tarmarna. Så det här barnet bara grät och grät och grät och grät och grät. Och hon försökte med allt. Hon hade kontakt med, såklart med BVC, men det här barnet bara grät. Och hon var förtvivlad. Så ringde hon till sin BVC-sköterska. Och då sa den här BVC-sköterskan någonting som präglat mig och min tro på Gud. Hon sa så här, vet du vad? Du gör allt du kan. Men fortsätt som du gör och bär barnet. Så inte barnet är ensamt i sin smärta. Och jag tänker att ibland går vi har lite omogenhet ibland i vår mage. Vi stöter på livets bekymmer. Men att då vi ska ha den här trygga förvissningen. Att Gud är vår far och han bär oss. Han låter oss inte gå ensamma igenom det. När barn, det finns en sårbarhet om barn. En annan sak, en sårbarhet om beroende. Vi behöver vara beroende av Herren. En annan sak som är så typisk barn. Vet du vad det är? Det är ifall jag skulle ge dig en paket. Då skulle du börja tänka så här, oj, 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 oj. Ja, varför får jag paket? Ja, jag har ju ingenting att ge Elisabeth. Eller hur? Det skulle vi tänkt så. Men hur tror vi barn tänker? Jo, vet du vad? Barn tar emot paket. Och de tänker inte så här, jag måste köpa ett nytt paket. Nej, barn tänker så här, just bring it on. Kom bara med paketen. De är glada för paketen. De ibland river de upp paketen och ibland öppnar de försiktigt. Men det finns ingen tanke på att barnet ska ge en motprestation. Barn är barn och de tar emot. En annan sak som utmärker barnet, det är att barnet finns i en värld av tro. Det är en värld av lek, fantasi och magiskt tänkande. Det är så att säga, man brukar säga, barnpsykologerna brukar prata lite grann om att upp till 7-åringen så finns det där, det där liksom allt kan hända, allt kan ske. Och att barnet själv kan vara med och påverka det som sker. Och sen då när man blir lite äldre så brukar det där komma i kapp utav logiskt tänkande och förnuft och tråkighet och otro. Men det finns någonting där med barnet. Och jag tänker det är där vi hittar det där ordet barnatro. Det är ju en tro som handlar om att vara beroende totalt av Gud. Att han också i trygghet, att han tar hand om oss. Och att vi får ta emot gåvan och frälsning och alla andra utav Guds goda gåvor utan förbehåll. Och utan att tänka den där löjliga tanken att vi ska försöka bättra på det. Utan det är att ta emot. Och vi har ju ingen magisk tro, vi tror inte på magi. Men vi behöver tro att det finns en Gud som kan låta mirakel ske. En Gud som är så mycket större än den här, det vi ser och hör och tänker. Och så är det också att vi har en tro där vi känner att vi är burna. Vi är utlämnade, men vi är burna av en Gud som bär oss rakt igenom det där skriket. Sen så sa Jesus också att vi måste ta emot ett barn. Och hur tar vi emot ett barn? Jo, att ta emot ett barn och se att vi tar emot Jesus samtidigt. Det handlar om, tycker jag, när vi tar emot den svage. Det här är bilder från Fristadens sista vecka här, senaste veckan. När vi tar emot den svaga, den tilltufsade. När vi öppnar upp för främlingen, för änkan, den ensamstående föräldern, den fattige, den som kämpar med psykisk ohälsa. När vi tar emot dem och oss i de här situationerna och inkluderar dem och säger att vi behöver varann, då tar vi också emot Jesus och vi får del av att himlen kommer. Amen.